När jag skulle recensera den nya Mission Impossible-filmen här alldeles nyligen så insåg jag att jag nästan inte kan komma ihåg en tid innan Tom Cruise var en del av mitt liv. För först så var han en av mina de där allra största tonårsidolerna och sen har jag som filmkritiker, skrämmande nog, följt hans karriär i princip hela vägen från den första Mission Impossible-filmen som kom 1996. Ganska många år, med andra ord. Och jag måste ju medge att även om det har stormat kring honom sådär som privatperson under de här åren så har jag aldrig slutat hoppas på att han i sin yrkesroll i något skede skulle våga spela någonting annat än den här helylla amerikanen som sådär självklart vinner på slutet. Men sen är ju poängen å andra sidan det att vad han än spelar så säljer hans namn fortfarande och man kan väl i princip säga att alla vet vem Tom Cruise är. Och personligen när jag tänker på Hollywood så tänker jag på Tom Cruise. Och då undrar jag om man vågar säga att han är den sista riktigt stora filmstjärnan.
Jag tror nästan det. Eller nu förstår jag vad du menar. En sån där motsvarande figur som jag tänker på är kanske Harrison Ford. Han är också en sån där omedelbart igenkännbar typ som i tiderna kunde sälja vad som helst för film bara han var med i den. Och var en kvalitetsstämpel i sig. Men han börjar ju nog vara så pass gammal att inte spela han ju riktigt i stora filmer längre.
Jag tänker ju också på Dwayne Johnson som kanske också är en av dem som kan sälja filmer med sitt namn. Men sen kanske jag tänker på också att vi idag som publik blir allt mer splittrade. Att vi inte har... Dels går vi inte och ser på samma filmer allesammans utan vi har väldigt olika typer av filmer man går och ser på beroende på vilken ålder man är och att man följer helt olika kärnor också så att publiken är mer delad eller splittrad.
Ja, det är lite någon sån här enhetskultur som de där stora filmkärnorna hör ihop med som kanske inte finns mer och därför kommer det inte heller nya.
Men sen måste man ju nog säga, jag menar, den här filmen spelades ju redan in delvis under pandemin där man gjorde då den här förra Mission Impossible-filmen och då var ju nog, jag menar det blev ju en viral hit det här när Tom Cruise stod och skrek åt filmarbetare som inte hade följt de här säkerhetsreglerna där han då menar att ni måste tänka på hur viktigt det är att vi gör den här filmen just nu för det är det som räddar hela filmbranschen och biograferna och då såg ju nog många det som att okej, han har ju en poäng det här att det är väldigt viktigt att man fortsätter göra film och att det görs stora filmer som lockar folk till biograferna.
Ja, man har ju talat om honom som den som förmår rädda det mesta. Jag menar, där kom ju strax efter pandemin att den här Top Gun Maverick som ju är en av de där riktigt stora publikframgångarna i modern tid. Och jag menar, nu kan man väl då räkna med att ganska många ser den här nya Mission Impossible-filmen också. Där fyller det väl kanske någon slags funktion. Men om det är nu någon som lyssnar som inte har insett det i det här skedet så ska vi alltså nu ägna hela den här kulturpodden åt att tala om just Tom Cruise och den senaste Mission Impossible-filmen som heter The Final Reckoning. Och det sägs att den här åttonde filmen i den här serien faktiskt ska bli den sista då i den här serien som alltså fick sin början redan 1996. Och då ska man ju inte heller glömma att Mission Impossible-konceptet alltså bygger på en ännu äldre tv-serie så den har långa, långa anor. Men vi ska alltså fundera på hur hjältebilden har förändrats under de här 30 åren och hur just Tom Cruise passar in i den. Är det kanske rent av så att han är någon slags sån här sinnebild för USA? Och vi som ska fundera på det här är Johanna Grönqvist, Lasse Garoff och jag, Silja Sahlgren Fortstad. Och jag menar, nu ska jag kanske inte säga att vi ska börja med, för vi har hunnit ha en inledning redan här. Men Lasse, för att kunna gå in på den här specifika filmen, vad behöver vi veta om Mission Impossible som koncept?
Det började som en tv-serie på 1960-talet med mycket av de här skådisarna som sen gick vidare till Star Trek av alla serier. Idén var att rida lite på den här James Bonds popularitet och göra någon slags amerikansk motsvarighet. Men den här tv-seriens fokus var då lite mer på typ brottsbekämpning och ett sådant stötupplägg. Grejen var att ett team får ett hemligt uppdrag och så lägger de upp en invecklad plan för att genomföra den. Och så hade de såna här tekniska mojänger och gummimaskar och ibland sådana otroligt invecklade planer för att lura skurken att de är på ett tåg eller att tredje världskriget har brutit ut eller någonting sånt. Och sen slutade med att de sätter dit skurken på ett sätt eller annat och sen börjar varje nytt avsnitt av serien på ett sätt från noll. Huvudrollen i den här tv-serien var en skådis som hette Peter Graves, som är en sån mycket myndig vit man som enligt legenden så en gång kostade han på sig ett leende när skurken leddes bort i handklova på slutet och sen blev han tillsagd av producenten att don't editorialize. Han ska inte komma här och berätta för publiken vad de ska tycka och efter det så var han bara så här kyskt sammanbiten. Så sen då 96 när Brian De Palma regisserade den här första Mission Impossible-filmen med Tom Cruise då i huvudrollen som agenten Ethan Hawke så var det en jätteannorlunda karaktär då. Och fortfarande fanns det där hemliga teamet där med sina invecklade planer och sina gummimasker och allt det här. Och en nära på obegriplig intrig, men någon försöker sätta dit Tom Cruise och sen måste han rentvå sitt namn och göra en massa jätteolagliga saker, bland annat bryta sig in i en superhemlig dator på CIAs högkvarter. Men i den här 90-talsfilmen så fanns den där James Bond-parallellen fortfarande kvar och den kändes på något vis ganska tydlig, i synnerhet med den här kontrasten att James Bond är ju en väldigt sådär brittisk och old school-värdig och väldigt mycket en sån här kalla krig i gestalt och den där stormaktspolitiken är på något vis det som animerar honom. Men redan den första av de här Mission Impossible-filmerna utspelar sig efter Sovjetunionens fall. Och det är mer eller mindre uttalat i den där filmen att allt det där var gamla världen och det här är den nya. Och den här Ethan Hunt som huvudroll så han känns som att han gestaltar någon slags en amerikanska dygder, att han är sådär tjeck och ungdomlig och handlingskraftig och snabbtänkt och sitter lite på datorn och är sådär flink och klurig. Just så här att han är obrydd av vilken sida av lagen han rör sig på och väldigt så här att ändamålen helgar medlen och så tar han saker i egna händer och får saker gjorda. Och det som bäst gestaltar den där skillnaden för mig är det hemliga vapnet som han får i den här filmen, så det är ett tuggummi som han kan knåda ihop så att det blir ett sprängämne. Och det slog mig att James Bond skulle ju aldrig gå omkring med ett tuggummi i fickan.
Men MacGyver skulle göra det. Det känns lite som ett arv från MacGyver mer än James Bond.
Ja, precis. Jag vet inte, den här filmen har ju då en sån här handling som är snudd på obegriplig och det är lite sådär som en sak som går igen i, de här, i resten av de här Mission Impossible-filmerna. Och jag fastnar för en sån här Time Magazine som hade recenserat den här första filmen skrev att den här filmen är helt bra men det som saknas är en handling som a plot that logically links all these events or characters with any discernible motives beyond surviving the crisis of the moment. Så de håller bara på att springa från kris till kris och sålna på att göra alla möjliga vansinniga saker för att klara sig vidare till nästa scen.
Jag måste ju faktiskt säga att när det blev klart att vi skulle tala om det här så har jag grävt i mitt arkiv och insåg till min stora skräck att jag alltså recenserade den här första Mission Impossible-filmen för Husis då 1996. Och jag skriver ungefär samma sak för jag har sagt att med budget på $64 miljoner så borde det rimligtvis ha funnits utrymme för skapande av en någorlunda tillfredsställande story. Som det nu ser ut känner man sig lika förvirrad som stackars Hunt som funderar på hur det egentligen hänger ihop. Och jag håller med, alltså det är ju lite det som är grejen i alla de här filmerna. Och jag kan ju redan nu säga att när det gäller den här nya filmen så jag är väl en av de få som tyckte att här hänger det äntligen ihop. För Johanna, du som ska försöka beskriva nu vad den här nya filmen handlar om, är det inte helt klart?
Nej, det är det inte. Det är faktiskt inte klart. Och jag vet inte, alltså den här filmen sväller ju ut på något sätt som en bulladeg där man har satt in allt för mycket gäst. Det bara håller på. Den här filmen är 2 timmar och är det 51 minuter. Och i den så ser vi då Ethan Hunt, alltså Tom Cruise, springa, simma, flyga, hoppa, dyka, skjuta, spränga och rädda världen än en gång. Och den är ju på något sätt helt klart en fortsättning på den här förra som hette Mission Impossible Dead Reckoning som kom för 2 år sedan. Och hotet här är nu artificiell intelligens, eller den fanns med där i den här förra, den här The Entity, entiteten som kan infiltrera sig överallt och som då kan förvränga fakta och påverka människors åsikter och det värsta av allt, den kommer in i de här länderna, olika länders kommandocentraler och säkerhetssystem och får kontroll över kärnvapen. Och då är det jättefarligt, det upprepar man många gånger. Och den absolut enda som nu kan rädda hela världen och mänskligheten är Ethan Hunt. Och fråga mig inte sen mer om handlingen, för det är så knasigt och det hänger inte ihop överhuvudtaget. Men det är ju inte därför man går och ser en Mission Impossible-film, för en handling som skulle få en att tänka. Eller jo, man blir förbryllad och så måste man ju fundera efteråt om det på något sätt hänger ihop. Men jag skulle säga att orsaken att man går och ser en Mission Impossible-film är ju actionsekvenserna och stunten. Och det är att Tom Cruise gör sina egna stunts. Och det är ju så man också har marknadsfört nästan alla de här filmerna. Att det alltid handlar om, i den här filmen så gör Tom Cruise ett så här galet.
Ja, nu ska han köra en motorcykel ner i en ravin och ja. Nu ska han hänga från ett flygplan.
Ja, och klättra på någon världens högsta skyskrapa och allt möjligt. Det är ju därför man går och ser de där filmerna. Nå, hur ser den här scenen sen ut?
Jo, och jag måste säga att på något sätt, alltså, nu när du beskriver det så här så det låter ju helt galet. Och jag menar, också när du, Lasse, beskrev intrigen i den där första filmen. Jag försökte titta på den på nytt nu och jag var helt så här, men vad är det här? Jag förstår ingenting. Vem är ovän med vem och varför jagar de varandra? Det är ett himla ståhej. I den här filmen så tyckte jag igen att i och med den där hotbilden blir så å ena sidan väldigt närvarande, för alla funderar vi väl på vad som händer när AI utvecklas, att det på något sätt är greppbart och samtidigt så upphör det att spela någon roll. För precis som du säger, Johanna, det där fokuset har ju förflyttats från att vara den där ramberättelsen. Vem bryr sig så hemskt mycket om vad som händer? Vi vill bara se vad han gör. Mm. Och då kan man ju fundera på att vilken typ av hjälte är den här Ethan Hunt-gestalten i dagens läge och vad har han varit?
Alltså när jag såg den här filmen så kunde jag inte komma ifrån den där känslan att det här nu handlar på något vis om hur USA ser på sig själv och sin plats i världen på något vis. Att om den här Cruises karaktär på 90-talet efter att man vunnit kalla kriget så var den här killen så där optimistisk och självsäker. Och nu har han, den här rollen har ju då åldrats i takt med Tom Cruise och är lite mer så där sliten och tyngd av så där skuld och ansvar och så här. Vilket är helt sympatiskt tycker jag nog, en bra karaktärsutveckling, men i grund och botten så tycker jag att den här filmen på något vis, om man talar om vad den uttrycker, så tycker jag att den känns jättevilsen och den visar någon slags sån stor förvirring inför världen och en sån här total oförmåga att förstå vilken konstruktiv roll man som land skulle kunna spela i världen längre. Att trots alla de här, på något vis, de här hangarfartygen och kärnvapenarsenalerna så är det, på något vis, den där hotbilden är fullständigt förvirrad och går nu i stort sett ut på det här att Tom Cruise skulle borde stoppa tillbaka den där anden i flaskan som han själv har släppt ut i någon tidigare film. Ja, det fanns en kolumn i Aftonbladet häromdagen av Karin Svensson som konstaterar att det inte längre går att köpa den här bilden av en, på något vis, en sån egenmäktig amerikan som tar hela världens öde i sina egna händer och sen så ställer han till med vad som helst som passar honom i ögonblicket för att det kommer för nära verkligheten när USA har en president och på något sätt ett regerande parti som verkar agera totalt nyckfullt och ansvarslöst just utan hänsyn till sådär lagar och principer. Och framförallt det här att han är den enda som kan lösa ett problem som han själv har orsakat.
Ja, och jag måste säga att jag har funderat på det och också blivit lite störd över det. Att man i den här filmen sådär pekar finger på Ethan Hunt och säger att det är du som har orsakat det här, det är ditt fel och nu måste du fixa det. Och de har sagt, men världen håller på att utplånas, det kan väl liksom inte bara hänga nu på att det var en person som gjorde någonting fel, att världsledarna kan de lite titta i spegeln också och fundera att här finns vi är.
Men Ethan Hunt håller med, han är sådär, ja, allt är mitt fel, ja, ja. Det här är nog jobbigt det här, men jag måste nog fixa det.
men sen tycker jag det är intressant att det, när du sa det här med att finns det en vision av en framtida värld? Så det försöker de ju få in där på slutet i en sån här, det kommer en sån voiceover av en av de här medlemmarna i det här Mission Impossible-teamet som då pratar om att det blir ju jättesådär svamligt om kärlek och fred och hur vi ska arbeta tillsammans. Och det känns ju också nog på något sätt lite så här påklistrat att först har vi haft vapenskrammel och
stormaktspolitik och hänsynslöshet.
Ja, och sen på slutet så ska man ha någon slags vision av en möjlig värld där vi skulle kunna leva tillsammans och arbeta tillsammans. Och jag vet inte om jag helt nu köper det.
Men det är ju inte lite fint det här. Det är liksom så här orsak och verkan. Om han har ställt till det så får man fixa det. Det kan man ju tycka att kanske saknas lite så där som i världen. Att man måste åtgärda det man har gjort.
Men ingen annan har ju någon agens, alltså det är det som är det stora problemet i den här världsbilden. Att det finns bara en person som kan göra saker och ställa dem till rätta igen. Så jag vet inte riktigt. Ja.
No, här finns ju USAs president som sen gör ett viktigt val där helt på slutet. Och det är ju också intressant att USAs president i den här filmen är en svart kvinna.
Mm. Nej, jo, men alltså jag måste säga faktiskt, jag är den första som brukar vara så där att analysera och tycka att actionfilmer ofta är de som säger mest om sin samtid, för att det finns, just med tanke på vad är hotbilden och vem är hjälten och sånt här, säger ganska mycket om vad attityderna i samhället i övrigt är. Men när det gäller just det här Mission Impossible-konceptet så har jag alltid tyckt att det på något sätt är så out there, det är liksom så mycket Indiana Jones över det att jag inte riktigt kan ta det på det sättet på allvar. Men det som däremot nog blir besvärligt, jag menar, den här filmen har fått jättemycket kritik för att den här första timmen i princip är en slags hänvisning bakåt och någon slags sån här upptrappning inför, och också just att måla upp Ethan Hunt, det är liksom hans resa som det ska handla om, och underförstått Tom Cruise resa, för att man visar vad som har hänt under de här 30 åren och också det här åldrande och vad som har hänt i det hänseende. Men nog väldigt starkt just att det är den här ena människan. Om man tänker precis som du Lasse sa i början, att teamet från tv-serien finns ju inte mera, utan det har från första början varit en person som ska driva det framåt. Och då tycker jag det är lite intressant också att tänka på Tom Cruise så där som skådespelare överlag. Att det är ju den typen av person han alltid har spelat, och han har ganska ofta varit den där bilden av, jag vet inte hur du beskrev det, den Ethan Hunt i första filmen, Lasse, att han var så här pojkaktig och energisk. Och jag har alltid beskrivit honom som sån här all-American college boy. Det är liksom den imagen han har haft från första början. Och så har han fått gestalta den typen av amerikanska berättelser. Alltså att Top Gun, som var det stora genombrottet, är ju, ja, men det var ju en värvningsfilm för den amerikanska armén. Det var så det fungerade, så som det alltid har. Man har alltid sett den på det viset. Och så gjorde han Born on the 4th of July, där han spelade en Vietnam-veteran, som då igen var ett inlägg i den genren, så att säga, som var jättestor i något skede också. Där skulle han också vara den här pojken som har stora drömmar och så kommer verkligheten emot och det här är det som händer. Och så fick man in hela Vietnamkriget i det perspektivet. Och sen har han i och för sig i något skede också lekt lite med den här sin egen image i filmer som Magnolia, som jag nu faktiskt tittar på vissa scener på nytt och inser att det var en film som var helt en föregångare till det här självhjälpsträsket som vi är i idag, där han spelar en slags sån här Andrew Tate-version som står på en scen och talar om hur männen ska ta tillbaka makten över sina liv och kvinnorna ska nog tämjas. Det är helt en fascinerande film i sig. Och så där, men att ändå så har han fortfarande, han har hela tiden hållit den här, på något sätt varit den där amerikanska drömbilden av vad en manlig hjälte ska vara. Eller hur?
Jo, no, jag håller nog med dig, Silja, här. Och sen tänkte jag ju faktiskt nog lite också på att han, åtminstone som Ethan Hunt, så har han ju det där som vi i Finland kallar för siso. Alltså att han ger inte upp hur illa det än ser ut. Så där kanske han ju också har någon sån här lite finska drag, med tanke på då att Jalmari Helander, som ju har gjort den här Sisu-filmen, nu kommer att göra en ny Rambo-film. Så att den här action-konceptet går nog vidare, och att det kanske också nu finns en nostalgi tillbaka till 80-talets hjältar.
No, det här stämmer ju verkligen överens med den där bilden av just att Trump ju ganska tidigt när han tillträdde utsåg tre sådana här Hollywood-ambassadörer, som han kallade.
Ja, Sylvester Stallone var en av dem, och sen Mel Gibson och John Voight.
John Voight, som för övrigt är med i den där första Mission Impossible-filmen. Men jag måste ju säga att det funderar jag på, att, men varför inte Tom Cruise, som är en aktiv skådespelare som i princip är så väldigt mycket av det här idealet. Hur kommer det sig att han inte kvalar in där?
No, han har ju inte vågat alls ta ställning politiskt. Han har ju duckat undan för alla frågor som har kommit upp nu i samband med marknadsföringen av den här nya Mission Impossible. När folk då i olika länder har frågat honom om de här, till exempel tarifferna och hur det påverkar. För den här filmen är ju inspelad till stor del i England, och delvis är man ju sen i Sydafrika och i en massa olika europeiska länder. Och så när han har fått frågan så har han alltid bara varit så här att vi pratar nu bara om filmen, tack.
Mm.
Så jag tror att han skulle ha en plattform, men han vågar inte ta ställning politiskt, Tom Cruise.
No, där kan man ju kanske säga att det att filmerna på det sättet är så opolitiska eller apolitiska är ju säkert också en spegling av det här att han vill inte stöta sig med någon utan man ska hålla det så brett som möjligt och då är AI liksom lämpligt för då kan man inte fånga in vem det är som är den egentliga skurken. Men det som är intressant, jag menar, det var du också Lasse inne på där tidigare när du etablerade det här konceptet och drog den där parallellen till James Bond. Så när Daniel Craig kom in för att göra James Bond då för ett antal år sedan så då talade man mycket om också hur det skulle förändra den här bilden av den här. Ja, men vi hade haft sådana som Roger Moore som var den där charmiga, gentlemanna spionen och Sean Connery som var mera kanske den där macho-versionen. Och när Daniel Craig tog över så talade man jättemycket om honom rent fysiskt. Att från det att James Bond hade varit mycket just sådana här också precis som Mission Impossible, mycket gadgets och vapen och grejer. Så nu var plötsligt Daniel Craigs kropp ett vapen i sig. Och det här med kropp är ju någonting som jag vet att du och Johanna åtminstone har funderat på när det gäller den här nya Mission Impossible-filmen.
Jag tycker ju att för varje Mission Impossible-film så ser man ju allt mer och mer av Tom Cruise kropp. Och jag tycker ju här är det ju säkert det är en fjärdedel eller en femtedel av filmen så har han skjortan uppriven eller sen har han bara överkropp. Så det blir verkligen tydligt att det är meningen att vi ska titta på hans kropp.
Ja, men inte nödvändigtvis i ett sådant sexy bemärkelse utan på något vis man ska se att han är i jättebra form. Liksom. Alltså medan den här karaktären så där på ett sätt har åldrats, kanske på ett helt bra sätt också, att han i den här filmen så känns han så där mera sliten och tyngd av så där skuld och ansvar och så här. Medan den där kroppen känns så där kusligt oåldrad på något vis när jag tänker att han måste ju vara, nu vet jag inte exakt hur gammal han är, men nu måste
62.
Han vara 62, ja. Och då så håller han på med de här vansinniga spurtarna där och just de här, det här att han gör sina egna stunts som man ser. Att det här handlar jättemycket om att man ska titta på Tom Cruise.
Ja, och att han åldras på rätt sätt. Att han är då 62 och har fortfarande en sixpack på magen och kan göra alla sina stunts. Men jag skulle lite vilja hoppa tillbaka när du sa något om att han kanske inte är så sexy. Jag tycker ju nog att att man fortfarande vill etablera honom lite som en sexsymbol. Den här ena scenen där i ubåten när han håller på nästan att fått hypotermi när han kommer in där. Och så får han en sån här het dusch. Och så står de här andra marinsoldaterna där och tittar på honom. Nu finns där en erotisk laddning i den scenen.
Det är underligt för att jag som tycker, som ju då har vuxit upp med Tom Cruise och haft honom som tonårsidol, inte på grund av hans strålande skådespelarprestationer utan för att jag tyckte att han var jättehot när jag var ung. Så jag tycker igen också att här efterhand så har det blivit allt mindre just en sån här sexy bit kring det här utan att det mera faktiskt är just att den här kroppen som en slags en funktion och det funderar jag också på att jag menar, vi lever ju också i ett tidevarv där kroppen är väldigt central. Finns det någonting som blommar så mycket på alla möjliga plattformar kring sådana här videor kring unga män som håller på att lyfta tyngder och speglar sig själv från ena vinkeln till den andra och funderar på vad man ska äta för proteinpulver för att man ska se ut si och så. Att någon slags sån där dyrkan också, precis som du Lasse sa, liksom den där funktionella kroppen. Att kroppen är någonting du ska kunna uträtta saker med. Som är en underlig tillbakagång till, jag menar, när vi har jobbat fysiskt. Det är nästan den känslan man får. Och då har man ju också en känsla av att är det den bilden av hur man räddar världen, att man är tillbaka i någon slags sån här, att det ändå är den där fysiska kraften som man ska kunna åtgärda saker.
Det finns ju många, jag menar det är ju inte bara då Tom Cruise som har blivit äldre utan också Sylvester Stallone och Liam Neeson och alla de här som då fortfarande gör också såna här actionroller. Och då kallas det, jag läste någonstans, geriaction, alltså från geriatrik och action så får vi en sån här ny genre där. Men på tal om kroppen, så det som kanske har stört mig lite är just den här. Och det finns det ju i många andra actionfilmer också, ett fysiskt lidande. Och att vi måste se de här actionhjältarna lida, delvis också psykiskt. För ofta har de då förlorat någon dotter eller sin fru på något hemskt sätt. Men det där liksom att först måste de lida fysiskt för att berättiga att de sen blir väldigt våldsamma och tar hämnd. Och jag störs kanske lite av det här med att för underhållningens skull så måste Tom Cruise sätta livet på spel varje gång och göra sådana här helt galna stunts. kunde man nu inte göra dem på ett lite enklare sätt eller något sånt här? Eller är det så jätteviktigt idag att han gör dem själv och att det måste vara på riktigt och därför då köper vi det? När man idag kan göra en massa effekter också med dataanimering och så vidare, så har jag svårt för det här med att han ska pressa sin kropp till det yttersta för vår skull.
Mm, framförallt så är de där scenerna så jäkla långa sen.
Det också.
När han håller på att klänga i ett flygplan i 10 minuter så känns det som att skulle det här kunna vara i hälften så långt?
Men kanske det är någonting, jag finner också i den här filmen så är det jättecentralt också, det finns en slags tillbakagång, eller en längtan till en värld som någon har varit. Just också i och med att analoga hjälpmedel blir det centrala här. Att för att AI har tagit över allting så måste han få sitt första meddelande på VHS-kassett. Liksom. Och någon slags sån här, en sorg över någonting som har gått förlorat. Som man samtidigt kan känna att jo, men det var ju redan. Att det är ingen idé att vi liksom hänger fast vid det här mera. Och på samma sätt att det finns ju någon slags längtan efter att det ska finnas en äkthet i de här effekterna. Jag tror också att det är någonting som kommer att vara sekundär betydelse ju längre framåt i tiden vi kommer. Och då undrar jag ju liksom att är det så att världen och vi har blivit för cyniska egentligen för den här sortens, inom citationstecken, gammaldags underhållning som Mission Impossible och Tom Cruise representerar?
Nå, jag vet inte. Ja, nå, kanske man är lite sådär... Nå, nu pratar jag nu förstås om mig själv i sista hand. Men jag tänker sådär att på något vis så blir man kanske lite... Inte nu cynisk, men så här att... Var det här nu inte lite för enkla lösningar? Att det är inte problem lite mer invecklade än så här. Trots att han nu gör en massa svåra saker för att komma dit till det där lyckliga slutet. Så i grund och botten så handlar det bara om en kille eller ett gäng med typer som ska gå iväg och sätta dit någon skurk och sen är allting bra i världen. Finns det inte lite mer sådana strukturella orsaker så måste man titta på sitt eget beteende och konstatera att kanske vi på något vis i vårt samhälle är lite delaktiga i allt det här. Och hur skulle vi kunna förändra vårt eget beteende så att världen skulle bli en bättre plats?
Jag håller helt med dig. Och sen tänker jag också så här att action vill man alltid se. Men det behöver inte vara 3 timmar långt. Utan jag tycker ju att om Tom Cruise ska fortsätta göra filmer så kunde han ju fundera att hur gör man en bra actionfilm på 1,5 timme. Det är ju det man vill ha, en sån här adrenalinkick. Men man orkar ju inte med det i 3 timmar. Det blir för tungt för kroppen.
Tom Cruise orkar nog hänga där. Vi orkar inte ens titta. Det är ganska bad. Men här kan jag ju tydligt nu då utläsa. Jag menar, nu har ju Tom Cruise då deklarerat att det här då är nu någon slags avslutning på det här konceptet. Men om vi blickar då framåt. Om ni skulle få välja, vad skulle ni vilja se Tom Cruise göra härnäst? Jag menar, det talas om Top Gun 3 och Days of Thunder 2. Vi får ju hoppas att det inte blir till något. Men det där, vad skulle ni vilja se honom i?
Nå, eftersom vi nu har pratat här om hans kropp. Och du nämnde också den här filmen Born on the 4th of July. Som kom då i slutet på 80-talet. Där han ju, som jag tyckte han spelade helt otroligt bra. En sån här soldat som åker till Vietnamkriget och blir svårt traumatiserad och också skadad och sitter i rullstol och får ingen hjälp när han sen kommer tillbaka hem och är så där totalt desillusionerad. Så jag skulle gärna säga att om han nu, när han dessutom då har gjort ett antal Mission Impossible-filmer där det så mycket hänger på att han har den här perfekta kroppen som kan göra alla stans, om han nu skulle spela en roll där kroppen kanske är skadad eller sjuk eller trött. För att det skulle ge en otrolig tyngd när vi vet att han har gjort allt möjligt. Alltså att den här Tom Cruise filmstjärnegestalten som när vi ser honom i filmer så tänker vi ju alltid på alla andra filmer som han också har gjort. Och därför skulle jag vilja se honom i en film där kroppen står i fokus. Men inte som den perfekta kroppen.
Min favoritroll av honom är i själva verket som filmproducent i den här komedin Tropic Thunder från 2008. Och där spelar han, gör en sån nästan oigenkännlig roll som en sån där halvskallig och sådär småful sån där filmproducent som är sådär hysteriskt aggressiv. Att han står och vrålar åt folk så att ögonen bara står i huvudet. Och jag skulle vilja se honom ta den här intensiteten och göra en film om Steve Jobs. Mm. För att han är ju... när man tittar på foton av honom så han är underligt sådär porträttlik, alltså med Steve Jobs. Och det irriterar mig lite också, den här underliga helgonbilden som det finns av Steve Jobs nu för tiden som den här grundaren av Apple, att han framstår som någon sån här vis och mild person, när i själva verket så var han just känd för det här att han hade en sån här sinnessjuk viljestyrka och en sån där fullständig hänsynslöshet att han just kunde hålla på och skrika åt folk i telefon i timtal. Så det skulle jag vilja se.
Ja, det är bra tips. Man får ju hoppas att han lyssnar. Jag för min del igen skulle gärna se ett lågmält, kanske skilsmässodrama. För det har jag verkligen saknat, det här att göra liksom karaktärsroller. Nu har han harvat på med de här actionrollerna i evigheter. Men ens att spela en genuin relation med någon människa och kanske vara lite den där missmodiga. Som du säger, det i och för sig är det intressant när du säger Johanna just med kroppen, den ledbrutna medelålders mannen som just har gått i pension och som funderar på att vad ska livet bli nu, och så lämnar frun honom och vad händer sen? Det ska jag vilja säga.